I dagens perspektiv så tycker jag att det viktigaste är att vi måste satsa på att förebygga mer fall. För att det bästa man kan göra det är väl ändå att se till att människor inte får cancer. Och om det nu är möjligt med den kunskap vi har, då borde vi satsa mycket mer på den forskningen.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Forskningen går snabbare framåt än någonsin. Idag överlever 7 av 10 cancer. På 50-talet när Cancerfonden bildades, då var det 3 av 10. Så vi har kommit långt, men vi är inte framme än. Det behövs mer forskning för att fler ska överleva och för att fler ska kunna leva väl med eller efter cancer. Idag har vi med oss cancerforskaren Claes Kärre här i podden Glöd. Han vet vilken forskning som väntar runt hörnet. Och i det här specialavsnittet berättar han om vad som står på cancerforskningens att göra-lista. Välkommen hit, Claes Kärre.
Tack så mycket.
Du är professor i molekylär immunologi vid Karolinska institutet. Och du är också ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd fram till i maj. Men du är ju själv cancerforskare också, så berätta lite grann vad du gör i forskningen.
Jag är ju immunolog och det innebär att jag sysslar med kroppens försvarssystem. Alltså det som normalt försöker skydda oss från infektioner med virus och bakterier. Men det systemet kan man också mobilisera för att attackera cancerceller och använda då som cancerbehandling. Eller kanske för att vaccinera mot utveckling av cancer. Så inom tumörimmunologin som det kallas, där jag är verksam, då sysslar immunologerna med immunförsvarets roll vid cancersjukdom.
Vad har du upptäckt i forskningen?
Jag har sysslat med mördarceller, alltså celler som kan mörda farliga celler, infekterade celler och cancerceller. Det finns några olika typer. Det finns en som heter T-celler. Och så finns det en som heter NK-celler. Och NK står för natural killer cells, alltså naturliga mördarceller. Mm. Och de upptäcktes av min doktorandhandledare en gång i tiden på 70-talet. Så jag har varit dem trogen sedan jag började forska. Och lanserat hypoteser om hur de fungerar och testat dem och försökt utveckla det mot cancerbehandling hos människor.
Vad är din drivkraft som cancerforskare?
Min främsta drivkraft är möjligheten att närma sig ett väldigt komplext problem, ungefär som en väldigt komplicerad intrig i en deckare, och försöka lösa det på ett logiskt sätt då. Att man kan liksom hantera någonting som först ter sig väldigt diffust och kanske till och med skrämmande, som cancer eller kräfta. Och sen hantera det och på något sätt analysera det bit för bit och liksom komma fram till rationella lösningar som gör att man kan behandla eller förebygga eller förstå det problemet bättre.
Cancer är ju en sjukdom som blir vanligare. Vad beror det på?
Om man tittar tillbaka i ett 70-årsperspektiv sedan Cancerfonden bildades, så har ju antalet människor som insjuknar i cancer mer än fördubblats under den 70-årsperioden. Nu beror det till stor del på naturliga orsaker. Vi är många flera i Sverige. Det är fler som kan bli sjuka. Vi är betydligt äldre, medellivslängden har ökat och cancer är främst en sjukdom som uppträder för äldre. Och det innebär då att det finns naturliga orsaker till att det ökar. Men de kan man korrigera för, och när statistikerna räknar ut den åldersstandardiserade incidensen, det vill säga hur många som är insjukna efter man har korrigerat för den här åldersförskjutningen och också gör det per folkmängd, då finner man att cancer ändå har ökat med cirka 50% under den där 70-årsperioden. Mm. Så någonting har skett. Och det är ju knappast så att människans arvsmassa har förändrat, om man talar om ärftliga förändringar som orsak till cancer. Men vad som däremot kanske har förändrats väldigt mycket under den här perioden är människans livsstil. Och det finns ju då mycket forskning som pekar på att en del av all cancer går att förebygga genom livsstilsförändringar. Mm. Så förmodligen är det en förskjutning i livsstilen, levnadsmönster, som ligger bakom en stor del av den där ökningen.
Men det är också så att man upptäcker mer cancer.
Det är det. Vi har ju mer och mer förfinade diagnostiska metoder, så vi upptäcker cancer tidigare. Man kan ju då säga att, ja, vad spelar det för roll om man upptäcker den tidigare? Man hade i alla fall upptäckt den senare, så det borde inte påverka. Men en del av den cancer man upptäcker idag hade man kanske aldrig diagnostiserat som cancer senare eller tidigare, för personen hade utvecklat någon annan sjukdom eller cancern hade inte utvecklats till en fullständigt malign sjukdom. Så att visst har det här med känsliga metoder för att upptäcka cancer tidigt bidragit också.
7 av 10 överlever alltså idag, men det är ju väldigt generellt. Kan du berätta hur det ser ut om man... Benar upp det lite.
Ja, det är ju ett genomsnitt på ett helt spektrum av sjukdomar. Någon har sagt att statistik, det är en vetenskap som säger att om man står med ena foten på en het kokplatta och den andra foten i en frysbox, så har man det i genomsnitt ganska skönt. Det kan man faktiskt tillämpa på spektret av cancersjukdomar. Så att det kanske är 200 olika sjukdomar som sammanfattas under begreppet cancer. Alla med en gemensam nämnare, att det är sjuka celler som delar på sig för ofta, bildar en svullnad eller en tumör som kan börja sprida sig i kroppen, bilda dottertumörer eller metastaser. Och det är det gemensamma. Men sen ter sig då sjukdomen helt olika beroende på var den har startat. Om den har startat i tjocktarmen, eller i huden, eller i bröstet, eller i hjärnan och så vidare. Och om man radar upp alla de här cancersjukdomarna efter hur många patienter som blir botade, och man mäter oftast det genom att titta på hur många som överlever 10 år av sjukdomen, då kan man få en hel rad av olika svar. Så i extremändan så finns det sjukdomen melanom, som är hudcancer, som där över 90% botas. Över 90% 10 års överlevnad. I andra änden av spektret har vi bukspottkörtelcancer, där färre än 10% botas. Och så har vi en rad sjukdomar däremellan. Lyckligtvis är flera av de stora vanliga cancersjukdomarna, som bröstcancer och prostatacancer och tjocktarmscancer, har man nått ganska långt och ligger på 70-80% överlevnad. Men det finns flera sjukdomar där man ligger på 50-40% och så vidare.
Det finns mycket kvar att göra, med andra ord.
Det finns det definitivt. Mm.
Men vi har ju i och för sig kommit långt då. Om man tittar tillbaka på de senaste decennierna, finns det något forskningsgenombrott som du vill peka ut att det var särskilt viktigt?
Jag vill ändå plocka fram bröstcancer som en intressant utvecklingslinje. Där har vi ju först då fått på 70-talet insikten om att en del bröstcancer har hormonreceptorer på sin yta som man kan blockera, och därmed blockera cancercellernas tillväxt. Och det är ett viktigt genombrott, för att det är det första exempel på att man kan gruppera en sorts tumör, bröstcancer i det här fallet, i 2 undergrupper, sådana som har hormonreceptorer och sådana som inte har det. Och så kan man ge en behandling till de som har den här egenskapen. Mm. Det är det första exemplet på precisionsdiagnostik och behandling inom cancer.
Alltså individanpassad.
Individanpassad behandling. Mm. Och senare, mot millennieskiftet, så hittar man en molekyl som finns på vissa bröstcancerpatienters celler, men inte hos andra, som heter HER2. Och då kan man utveckla ett läkemedel som blockerar den molekylen då. Och så får man den andra precisionsmedicinen. Och det här är ju 2 distinkta genombrott som har hjälpt till att utveckla 10-årsöverlevnaden för bröstcancerpatienter, som vi redan har, liksom, där vi redan har sett effekterna av det. Och får jag välja ett exempel till då, så från lite närmare tid, så skulle jag välja immunterapi, eller rättare sagt immunterapi med checkpointblockad. Vad betyder det? Jo, det betyder att man aktiverar kroppens immunförsvar genom att blockera dess bromsar, så att det blir mycket mer aggressivt och kan attackera cancerceller. Och den upptäckte Nobelprisbelönades 2018, och den har förändrat livet dramatiskt för bland annat patienter med spridd melanomsjukdom.
Där hudcancer.
Hudcancer som uppstår från pigmentfläckar. Mm. Och har man en spridd sån sjukdom, så var prognosen mycket, mycket dyster för bara 10 år sedan. Då var det ju färre än 10% som överlevde 5 år. Idag är det över 50% som överlever 5 år tack vare den här behandlingen som även när sjukdomen är spridd kan aktivera immunförsvaret så att den attackerar metastaser överallt och får dem att smälta bort faktiskt.
Vi brukar ju säga att, eller vår vision är att vi ska besegra cancer. Vad menas med att besegra cancer?
Ja, med besegra cancer så är det en kombination av saker vi vill åstadkomma. Vi vill att färre ska insjukna. Vi vill att fler cancer ska upptäckas tidigt och att fler ska kunna botas helt. Och för de som inte kan botas helt så vill vi att de patienterna som får leva med cancer ändå har ett gott liv som är så långt som möjligt och som är av god kvalitet. Det kan tyckas lite defensivt att ha det som motto under ordet besegra cancer. För att med besegra borde man kanske egentligen mena utrota cancer. Men det tror inte jag och många forskare med mig inte är realistiskt. Vi kommer alltid få leva med att vissa människor utvecklar cancer, tyvärr. Även om vi ska arbeta hårt också, som jag sa, för att färre ska insjukna. Men vi kommer alltid ha med oss det i samhället. Och då måste vi lägga ribban lite lägre och definiera det på det här sättet. Att vi ska försöka förhindra att det uppkommer så ofta som möjligt, bota så ofta vi kan och i övrigt hantera sjukdomen.
Men vi har ju en att göra-lista nu då för forskningen. Och på den står det 7 punkter.
Nya metoder för beteendeförändring. Bättre bilddiagnostik. Möjlighet att upptäcka cancer i blodprover. Fler individanpassade behandlingar. Nya immunterapier. Nya kombinationer av behandlingar. Bättre rehabilitering och möjligheter att leva väl.
Av de här punkterna, vilken skulle du säga är viktigast?
Ja, det var svårt för att hela vår idé är att vi ska jobba över hela fältet. Från att förebygga till att bota till att få patienter att leva så väl som möjligt. Men jag skulle ändå säga att i dagens perspektiv så tycker jag att det viktigaste är att vi måste satsa på att förebygga mer fall. Därför att det bästa man kan göra det är väl ändå att se till att människor inte får cancer. Och om det nu är möjligt med den kunskap vi har, då borde vi satsa mycket mer på den forskningen. Och den forskningen är svår, den har inte jättemycket stöd från Cancerfonden ännu. Av det enkla skälet att det är väldigt få forskare som söker anslag för att få till sån prevention som vi är ute efter. Så jag skulle nog sätta den som nummer 1 på listan av det skälet.
Mm. Nu går vi vidare till en punkt på den här att göra-listan som handlar om bättre eller nya immunterapier. Vad är det vi förväntar oss att se där?
Det är ju då att man måste bättre kunna förutsäga vilka patienter kommer svara på immunterapi. Vilka kommer få starka biverkningar, vilket man ibland ofta får tyvärr. Och vad kan man göra då för de patienter som inte svarar? Kan man på något sätt få deras kalla tumörer, som det kallas, att bli heta? Och tack vare tumörimmunologisk forskning under flera decennier en mängd olika idéer som man kan pröva. Så till exempel så finns det då melanompatienter med spridd sjukdom som har fått sån här checkpoint-blockadbehandling som blockerar bromsarna, men där sjukdomen fortsätter att utvecklas. Och då har en av våra anslagsmottagare från Cancerfonden prövat att idén att ja, de här patienterna kanske har i sitt immunförsvar celler som skulle kunna få oss att reagera. Men vi behöver hjälpa dem lite på traven. Och då gör man så att man tar ut dem och så gör man en specialvaccination i provrör. De får möta främmande ämnen som finns i melanomcellerna i flaskan, eller in vitro som forskarna kallar det, i glaset. Och sen får de massa tillväxtfaktorer och annat godis. Och så får de utvecklas där och dela på sig riktigt många gånger. Och när de har blivit tillräckligt många så ger man tillbaka dem då till de här patienterna. Och i en liten serie av patienter, 4 stycken, där alla, tyvärr, eller ingen hade svarat på checkpointblockad, så lyckades man med den här behandlingen få patienterna helt friska faktiskt. 3 av 4, den fjärde lyckades det inte på. Och det visar ju då att det finns en potential att ändå väcka immunsystemet hos dem där det inte är tillräckligt aktiverat från början. Så det är ett exempel på...
Är det här som kallas CAR-T?
Ja, CAR-T är en variant på det här, för att det här som jag beskrev nu, det består i att man aktiverar patientens egna T-celler utan att mixtra med dem. När man ska, sen kan man också genetiskt mixtra med cellerna och sätta in nya receptorer, som det heter, nya verktyg för mördarcellerna att hitta cancercellerna. Och CAR, det står för ett sånt verktyg då. Så CAR-T-celler, då går man ett steg vidare och modifierar och mixtrar med mördarcellerna. Och det är också en behandling som kommer väldigt starkt. Unga patienter med leukemier eller lymfom, lymfkörtelcancer som det heter, behandlas med CAR-T, där man tar ut deras T-celler, mixtrar med dem och ger tillbaka dem. En väldigt komplex, dyr och biverkningsassocierad behandling, men som går att styra om man är skicklig och gör det på ett centrum där det finns bra resurser. Kostar 3,5-5 miljoner kronor per patient. Men den behandlingen, finns det olika idéer om hur man skulle kunna förenkla, och istället för att för varje patient göra den här processen och ta ut cellerna och för just den patienten växa cellerna, så skulle man kunna göra de här mördarcellerna i förväg och ha dem på hyllan. Mördarceller på burk, om jag får uttrycka mig på det sättet. Mm. Och då skulle man kunna få ner behandlingskostnaden till några 100 000 kronor. Det låter ju inte heller helt billigt, men det finns många cancerbehandlingar som kostar så mycket idag. Så där ser jag en annan utvecklingslinje. Och en tredje utvecklingslinje skulle jag vilja säga, det är att än så länge fungerar bara de här CAR-T-cellerna på leukemier och lymfom. Och den stora frågan nu som alla försöker lösa är, kan man få dem att fungera mot cancer som utgår från solida organ och vävnader? För de här leukemierna, det är ju celler som ligger i blodet. Och det är enklare att få mördarceller och angripa celler i blodet. Men kan man få dem att gå in i lungvävnad, i hjärnvävnad och angripa tumörer där? Det är den stora utmaningen nu, som där finns väldigt mycket kreativa ansatser för att få det att hända.
Det finns ju fler punkter här på listan som handlar just om behandling. Till exempel fler individanpassade behandlingar. Mm. Vad är det vi vill se mer av?
Med individanpassad behandling eller precisionsmediciner så syftar man på att man tar reda på vad är det exakt som är förändrat i den här personens cancerceller. En typ av precisionsmedicin eller individanpassad behandling har vi redan nämnt. Det var de här bröstcancerna med estrogenreceptor eller den här HER2-molekylen. Men det är bara en startpunkt. Idag vet vi att varje cancer har mellan 4 och 12, kanske ibland ännu fler, genetiska förändringar, alltså förändringar i arvsmassan. Och det går att kartlägga dem genom att kartlägga hela tumörcellens arvsmassa. Att kartlägga en hel arvsmassa är ett stort projekt. Det första gången man gjorde det var HUGO-projektet, The Human Genome, HUGO. Det tog ett halvdussin år och massor med miljarder med dollar, och många forskargrupper i hela världen gör det. Men tekniken har nu utvecklats så mycket så att man kan kartlägga, man kan göra en HUGO på några timmar för $1,000 och eller 10 000 kronor alltså, eller 12 000 kronor kanske i dagens valutakurs. Och det innebär att man kan kartlägga varje tumörs arvsmassa, så i princip så skulle man då kunna titta vad varje tumör har för individuella fel, och förhoppningsvis har då varje tumör några akilleshällar som avslöjas av det, och så kunde man skjuta in behandlingen mot precis de akilleshällarna. Men det krävs att vi upptäcker fler och fler av de här akilleshällarna, men också hur man ska angripa dem.
Sen var det en punkt som handlar om nya kombinationer av behandlingar.
Det är ju så att när man väl har en behandling som fungerar och en ny som kommer, då kan man alltid skruva på lite olika knappar, dosera på lite olika sätt eller blanda den behandlingen med andra behandlingar, ta dem i olika ordning med varandra. Och immunterapi är ett väldigt bra exempel då, för att då har vi ett nytt verktyg här, och då kan man ju naturligtvis fråga sig, är det bra att kombinera immunterapi med strålning kanske? För vi vet att strålning dödar massa cancerceller, och då kommer det ut massa främmande ämnen som kan stimulera immunsystemet. Så kanske är det en smart idé att kombinera immunterapi med strålterapi. Och ska man då ge strålterapin först eller immunterapin först? Ja, det vet man inte, det får man ju testa då, och så får man pröva sig fram. Och det där kan man aldrig göra direkt från början, därför att när en ny behandling lanseras, då måste man ju utvärdera den väldigt noggrant, och då kan man ju bara testa den för sig själv egentligen, så att man vet vilka biverkningar som den orsakar och vilka effekter den har. Men när man väl har kartlagt det och kommit en bit på vägen, ja, då kan man börja testa den med en annan behandling och kombinera på det här sättet.
Men det här är mer av ett tålmodigt, enträget arbete än ett specifikt genombrott?
Ja, det kan man väl säga att det elegantaste man kan göra, det är att hitta på en helt ny princip, upptäcka en helt ny behandling och att sen börja kombinera den på olika sätt med andra och pröva olika doser och så vidare. Det är mer ett tålmodigt, men lika viktigt verktyg i forskningen, det är enbart genom att pröva sig fram och jämföra små förändringar som man gradvis förflyttar positionerna framåt, så man ökar överlevnaden 50, 55, 60, 65. Det är så det har skett för tjocktarmscancer, bröstcancer, prostatacancer, och det måste man också ha med.
Och sen har vi två punkter då som handlar om att upptäcka cancer tidigt, vilket ju är jätteviktigt för att man ska kunna behandla den tidigt medan den är botbar. Och då hade vi bättre bilddiagnostik som en punkt.
Ja, bilddiagnostik är ju bland annat mammografi då för att upptäcka bröstcancer. Man skulle även kunna tänka sig att man undersökte lungorna hos i alla fall en del riskgrupper för att upptäcka lungcancer tidigt. Och lungcancer är den cancerform som flest människor dör av i Sverige då. Så det skulle vara viktigt. Och där finns det ju mycket att hämta, så att alla vet ju att vi har ett mammografiprogram idag, men många forskare säger att vi skulle kunna göra det ännu bättre. Därför att vi missar några cancer som kommer upp i intervallerna mellan undersökningarna. Och vi har svårigheter med en del kvinnor som har bröst som är väldigt täta, som har mycket körtelvävnad som det heter. Och där kan man då tänka sig att man vidareutvecklar mammografin. Det finns bland annat ett anslag som vi har där man tittar på tredimensionell mammografi, alltså en slags skiktröntgen av brösten som dessutom är mer skonsamma i själva undersökningstekniken för kvinnan, vilket ju inte vore helt fel. En utmaning i de sammanhangen är att man får väldigt mycket mer data och mycket mer bilder att titta på. Men där kommer ju då en annan lösning in med stormsteg, och det är AI eller automatiserade system som läser bilderna, om man inte behöver ha en röntgenläkare som i alla fall inte i första steget. Man skulle kunna ha AI som filtrerade ut de misstänkta förändringarna. Och vi ser mer och mer av det i våra ansträngningar som kommer in här. Och alla vet ju att AI utvecklas med stormsteg. Vi har ju de här chattfunktionerna och annat som alla läser om. Och för bildanalys så tror jag att det är perfekt att se komplexa mönster som är svårt för ögat att se. Det är ju jättebra att lägga på maskiner ett sånt arbete. Så där förväntar jag mig väldigt mycket av utvecklingen.
Mm. Drömmen är ju också att med ett enkelt blodprov kunna upptäcka cancer.
Ja. Nej, men där har vi ju framväxten av det som kallas omik. Vad betyder omik eller omics på engelska? Jo, det är när man kan analysera ett stort antal olika saker samtidigt. Om man sysslar med genetik, då tittar man på en gen, ett arvsanlag. Och sysslar man med proteinkemi, då tittar man på ett protein. I genomiken, då tittar man på alla gener samtidigt. I proteomiken tittar man på många proteiner samtidigt. Och det finns nu tekniker för att analysera väldigt många olika proteiner, till exempel i ett blodprov, samtidigt. Och de teknikerna är också väldigt känsliga. De kan mäta på ett mycket mer känsligt sätt än man har kunnat göra tidigare. Och de kan framförallt med hjälp av AI bland annat användas för att läsa ut mönster. Så istället för att fråga sig, är det här proteinet ökat om man håller på att utveckla pankreascancer, så kan man titta på 20 proteiner och fråga sig, är de här 10 ökade och de här 10 minskade? Är det då ett tecken på att man håller på att få pankreascancer? Så man kan läsa ut mycket mer komplexa mönster. Där pågår det väldigt mycket forskning, och det är svårt att säga vilken som kommer att liksom ge bingo här. Men tänk om man hade ett blodprov som avslöja att man har bukspottkörtelcancer som håller på att utvecklas, så att man kunde operera majoriteten av bukspottkörtelcancerpatienterna. Idag opereras majoriteten inte för att den har avancerat för långt när man upptäcker den, helt enkelt. Det skulle vara drömmen, och jag tror att det är fullt möjligt om man har tillräckliga forskningsinsatser på det här området.
Finns det andra kroppsvätskor som man kan
absolut
använda?
Det kallas ju liquid biopsies, det här. Man kan titta i urin till exempel. Man kan titta i tårvätska. Det finns alla möjliga intressanta ansatser. Själv tror jag kanske att urinblåsecancer borde vara ett intressant mål, för att det är en av de fem vanligaste tumörerna hos män nu. Det som sitter i de cellerna, det kommer ju ut i urinen. Det borde vara lätt att upptäcka. Och det finns inte lika mycket forskning på den cancer som det finns på bröstcancer, prostatacancer.
Mm. Men som sagt, ska man ju också kunna leva väl med cancer eller efter en cancer. Och det är ju den sista punkten här på listan. Mm. Vad tänker vi oss där?
Ja, det där är ett svårt och komplext område, men en del är ganska handfast. Till exempel ta öron, näsa, halscancer som ofta sitter till på ett sånt sätt att det är väldigt svårt att inte skada viktiga funktioner när man opererar eller strålar på den. Så att man får sväljsvårigheter, talsvårigheter. Och där finns det ju då kanske möjlighet till plastikkirurgisk rekonstruktion eller apparater som hjälper till att få en god livskvalitet eller helt enkelt bra rehabilitering. Vi hade nyligen en utlysning i strålbehandlingsforskning, och en av dem som fick en sånt här stipendium för att bedriva sin forskning, det var faktiskt en talpedagog som ville utveckla vissa tekniker för att återställa talet hos patienter som hade blivit strålbehandlade. Och det är också, det är ett väldigt eftersatt område. Alla tänker på att man måste bota och få överlevnad, och sen ska man vara nöjd med det. Men med ganska enkla medel ibland kan man få en mycket bättre livskvalitet. Och man får inte vara naiv. Det handlar ju inte om att man kan återställa funktioner totalt, naturligtvis. Men var och en som har varit sjuk och legat ett längre tag på sjukhus. Jag har själv gjort under några veckor de senaste åren av ortopediska skäl. De vet ju att man, när man är sjuk, då ställer man ju om sina önskemål och sina krav på vad som är god livskvalitet. Ja, om jag bara orkade göra det, eller om jag bara kunde göra det, då skulle livet te sig mycket enklare, även om det inte var lika fint som det var innan jag blev sjuk. Men det skulle förbättra min situation väldigt mycket nu. Och vi behöver mer forskning som hjälper till att definiera det där. Vad är en god rehabilitering? Hur sätter man målen och hur mäter man om man har uppnått målen? Där tror jag att det finns väldigt mycket att göra också.
7 av 10 överlever idag. När tror du att vi kan se 8 av 10 eller 9 av 10?
Jag tror 8 av 10. Vi brukar väl säga att vi ska nå dit 2030 redan. Det är ett av de mål som vi har satt upp för hela Sverige från Cancerfondens sida. Och det tror jag faktiskt är fullt möjligt att nå dit. Det är ju mindre än 10 år kvar till dess. Men redan genom de behandlingar som har införts, nya immunterapier och en del precisionsmediciner, så tror jag att vi kommer nå 8 av 10. Vi är ju redan där för en del cancerformer som bröstcancer, prostatacancer och melanom. Men i andra är vi långt därifrån. Men jag tror att vi kommer förbättra siffrorna ytterligare på de här stora cancerformerna som jag nämnde. Och sen tror jag att det kommer lyfta mer för leukemier och för lungcancer bland annat, där immunterapin har kommit in. Så jag tror att det är realistiskt med 8 av 10 2030. Sen frågar du 9 av 10. Då är det nästan så att jag inte kommer vara med då längre. Så. Men jag tror 2040 är inte orealistiskt för det. Skulle jag sätta mina pengar på.
Vår lista med to-dos är nu komplett, och det är bara för forskarna att börja checka av punkterna på den här listan då.
Ja, om jag får kommentera då, så vi gjorde ju en lista här med ett halvdussin eller var det 7 punkter, och det är naturligtvis inte den enda forskningen som vi ska göra. Det finns ju en mycket längre att göra lista, men det här är några saker som vi har plockat ut som är tydliga trender idag som förmodligen kommer ge frukt inom några år, men det finns många, många fler saker på att göra listan.
Exakt, framtiden är ljus. Tack så mycket för att du var med i forskarpodden Glöd. Claes Kärre, professor i molekylär immunologi vid Karolinska institutet och fram till i maj 2023 ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt, och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.